Människans mått. Andra delen. Inuti och utanpå.
Jag var med min dotter på akuten för att hon hade svårt att andas. Precis som sina stora systrar har hon infektionsastma, så det var inget nytt för mig. En sköterska kom ut i väntrummet för att mäta syresättningen av blodet. Hon satte sig på huk och tejpade fast saturationsmätaren på det lilla pekfingret. Det visade sig att min dotter hade nästan full syresättning, 98%. Så samtidigt som jag fortfarande var orolig över att hon andade så tungt, hann jag tänka, har jag nu gått hit i onödan? Då tittade sköterskan upp på mig och sa, den visar 98%, men jag hör ju att hon behöver hjälp.
Vi hade för några år sedan, eller det, vi kan snarare säga decennier sedan, när jag jobbade som undersköterska på IVA, så började man använda sig av saturationsmätare som mätte, omvandlar färgen på blodet till siffror och procent syresättning av blod. Och det var första gången jag såg hur medicinteknik kan helt missa hur det egentligen är med patienten.
Det här är allmänläkaren Mikael Blomgård som var med i förra avsnittet av Människans mått.
Och i vissa lägen då erfarna kollegor sa, titta på patienten, känn på patienten. Och kanske om de är vakna, lyssna på patienten. Men så har det varit och det kommer säkert vara så lång tid framöver att man måste på ett balanserat sätt väga samman det man har framför ögonen. Och det ska ju fungera i sjukvården. Även där fallerar det ju att man litar för mycket på provsvar. Men nu ska då allmänheten mer och mer konfronteras med de här frågorna.
Idag kan vem som helst köpa en saturationsmätare för några hundra. Och jag tänker på alla de gånger vi suttit hemma på natten med våra barn, ringt sjukvårdsupplysningen och pratat med varandra om vi ska åka till akuten eller inte. Hade det hjälpt oss om vi hade haft en egen mätare? Eller hade det bara lett till att vi blivit sämre på att lyssna på våra barn? Det här är andra delen av Människans mått och den handlar om hur våra inre upplevelser förhåller sig till alla yttre mått som vi omger oss med.
Så är det första gången som du besöker CBS?
Ja, det är det faktiskt. Okay. Ja, det har varit här. Det är väl danska motsvaret till Handelshögskolan.
Precis, och den är inte lika businessorienterad som resten.
Nej.
Det är i Köpenhamn på Copenhagen Business School som jag träffar Mimmi Sjöklint. Mimmi doktorerar och är mitt inne i sin forskning om varför människor mäter sig och låter sig bli mätta så mycket i IT-samhället och om hur det påverkar vårt beteende. Jag har hittat henne genom den globala folkrörelsen The Quantified Self, vilket ungefär betyder det mätbara jaget. Och det är en rörelse för människor som förenas av sitt intresse för att mäta sig själva och föra statistik över det de mäter upp.
Så jag gick på en meetup, som det heter, här i Köpenhamn. Där en meetup är helt enkelt ett möte bland entusiaster inom Quantified Self.
Vilka var du träffade på det första mötet? Vad var det för folk som var där?
Det var kanske inte de som jag har mest gemensamt med, för det var väldigt mycket, det var mycket startup-folk och entreprenörer som hade skapat produkter och applikationer. Och, ja, det var väldigt mycket män. Det var inte så många damer. Och väldigt mycket fitness-relaterade produkter. Men jag såg också videos på Quantified Selfs globala hemsida där entusiasterna då hade mätt allt ifrån humör till testosteronnivåer till hur man äter till hur flexibla de var. De tar saker som inte normalt kan kvantifieras och sätter siffror ovanpå detta.
Vad är det för saker som inte borde kunna kvantifieras? Kanske hur du mår? en av aktivisterna i The Quantified Self som Mimmi Sjöklint träffade på en av de årliga konferenser som hålls i Amsterdam. Det är mjukvaruutvecklaren John Cassins.
I said in my intro that I've come into self-quantification in a slightly different way. I'd had bouts of dreadful depression and I'd managed to hide it from most people developed strategies to kind of...
Hela sitt liv har John Cassins lidit av återkommande depressioner. Och efter att ha hemlighållit detta i alla år gjorde han till slut raka motsatsen. Han skapade en sajt som han döpte till Moodscope där John och alla andra som lider av svängningar i sinnesstämningen varje dag kan få en siffra på sitt mående som de sen kan dela med de vänner de litar på.
Och jag tyckte det var ganska intressant för första gången jag gjorde detta. Jag skapade en profil. Klockan var 11 på kvällen och det är 20 frågor som man får som man ska svara på. Och när jag väl hade tryckt på submit och fick mitt betyg eller min punkt på den här 0-100-skalan så hade jag 20%. Och jag också tyckte då kanske att jag var 60% på den här skalan. Men det var inte det grafen visade. Och det gjorde att jag undrade om jag hade rätt. Ifall min intuition om att jag hade en normal plusdag faktiskt var rätt eftersom den här skalan sa till mig att jag faktiskt bara var 20%. Och sen så blev jag ju helt förskräckt över att jag ifrågasatte min egen intuition bara på grund av att någon datapunkt sa till mig att jag mådde annorlunda. Så att ifall jag nu kontinuerligt mäter mitt humör och bortser från min intuition och litar på vad systemet säger till mig, ja, det måste ju påverka mig i slutändan, tänker jag. Så att det var min utgångspunkt i min forskning nästan.
Var sitter min intuition? Skulle den kunna gå och mäta? Intuitionen, den är ju något som bara kommer över oss utan att vi tänker efter. Skulle den ens finnas om vi analyserade den? 1600-talsfilosofen Descartes skrev: "Det går att föreställa sig att du inte har någon kropp. Men det går inte att föreställa sig att du inte kan tänka." Med det lade Descartes en grund för idén att själen är avskuren från kroppen. Och att kroppen på det sättet liknar en maskin. Descartes kunde tänka sig människan i delar. Vilket också är en förutsättning för att vi ska kunna mäta oss själva.
Som sjukgymnast så jobbar vi ju mycket icke-verbalt, alltså utan att prata. Vi jobbar ju med en nonverbal kommunikation där vi pratar med kroppen, den kroppsliga kommunikationen. Att den är väl så viktig, vilket gör just det vi gör just nu, att förklara och sätta ord på det väldigt svårt. För att det faktiskt är ett möte där vi jobbar med att kommunicera via kroppen och via våra spegelneuroner.
Att sjukgymnasten Mia Malmgren skulle vara med i den här serien, Människans mått, det var bestämt från början. För det var under en period när jag själv mådde dåligt och gick till henne för behandling som jag började tänka på förhållandet mellan mina tankar och min kropp.
Skulle du kunna visa, har du den där boken med inre och yttre muskulatur?
Titta på den.
Ja, de kan berätta om det.
Mellan det som är inuti och det som är utanpå.
Och innan jag nu slår upp i boken så skulle jag vilja be dig om en sak.
Ja, visst.
Ja, att inte flytta dig utan stå kvar precis som du står just nu.
Mm.
Mm. Och så står du där en liten stund medan jag bläddrar upp här i boken. Och så tar jag fram en bild här där man kan titta lite på hållningen. Nu står det här dålig och bra hållning och det kanske jag inte håller med om, men det är liksom olika sätt som man kan stå. Och då kan du känna efter så som du står just nu.
Det känns inte så bra det här.
Nej. Just det. Hur blev det just nu i det här ögonblicket?
Ja, hur blev det i det här ögonblicket? Ja. Det finns en till vänster. Hon är lite rödare på något sätt. Det markerar kanske också att det inte är så bra. Men jag är mer som hon.
Du är mer som hon, ja.
Lite, jag står lite så här säkert.
Ja. Men man kan ju stå kvar i den här situationen och så känna hur blir det för dig om du står kvar en liten stund. Och bara lägga märke till ditt vänster. Och kanske kan du känna efter här också var du har kontakt med dina fötter. Var lämnar du ner tyngd? Var har du kontakt med underlaget? Är det hälarna, är det trampdynan eller hur är det? Och när du har stått lite där och känt så blir du mer medveten om hur du kanske vanemässigt står. Och så kan du testa och ändra dig och se hur det blir. Mm. Att välja ett nytt läge. Och så se vad som händer då.
Det jag lärde mig hos Mia, det är att den ytliga muskulaturen är något som ger oss styrka och som vi kan kontrollera med vår vilja. Men att det är i den djupa muskulaturen som vi inte kan kontrollera på samma sätt som balansen och stabiliteten sitter. Den inre djupa muskulaturen sköter till exempel andningen och den sker ju alldeles automatiskt. Om vi inte är i balans i kroppen, vilket kan hända om vi utsätts för yttre press eller har det känslomässigt svårt, då börjar den yttre muskulaturen kompensera för det här.
Man kan jämföra det med ungefär som om man skulle gå på, om man skulle gå på hal is. Att jag inte har något underlag att landa ner på. Att jag inte känner att marken är stabil under mig. Då tror jag de flesta har upplevt hur spänd man blir i axlarna. Om man går på is på en gata som är hal. För jag kan inte riktigt lita på underlaget. Så om jag inte kan lita på det här att landa ner och känna mig trygg i min grundning, så ger det mig automatiskt spänningar i kroppen.
Och ett sätt att beskriva målet med de behandlingar Mia Malmgren gör, det är att hon vill få ihop kroppen med själen igen. Inriktningen hon arbetar efter kallas basal kroppskännedom. Och den går ut på att hjälpa patienten att få tillgång till sina kroppsliga resurser. Att vara hel, det är att kunna uppleva sin kropp och sina behov inifrån, det som Mia kallar de inre referenserna, och samtidigt kunna fungera socialt i yttervärlden, där vi möter de yttre referenserna, sådana saker som andras blickar på dig och yttre mått. Och har du dålig kontakt med dina inre referenser, säger hon, då kan de yttre referenserna vara en tillgång för att få kontakt med ditt inre. Hos Mia skedde det mesta arbetet i tystnad. Hon stod mitt emot mig. Vi tittade på varandra och gjorde samma rörelser. Och genom att ställa frågor om min kropp hjälpte hon mig att lyssna inåt. Mia var en av mina yttre referenser, men de yttre referenserna kunde också bestå i en vägg. Jag glömmer aldrig när jag försökte räta ut min kropp mot väggen och samtidigt andas fritt. När jag hittade rätt vällde den fram, all den här rädslan jag försökt hålla styr på, och för ett ögonblick släppte kontrollen som hade fått mig att må dåligt. Då var det skönt att Mia var där och hjälpte mig att stå kvar.
Du frågade innan, hur gör du när du mäter? Jag använder ju min egen kropp. Som fysioterapeut så använder jag min egen kropp i att skatta. Och där blir också våra spegelneuroner aktiverade. Så när det händer något i mig så händer det något i dig och vi härmar varandra. Så jag har alltså ett mätningsinstrument som samtidigt på ett sätt är beroende av vad som händer i den andra människan.
Och det jag är nyfiken på att förstå med mätandet, det är hur det fungerar som en yttre referens. När kan mätande hjälpa oss att lyssna bättre på det som händer inuti oss? Och när blir mätandet bara en intellektuell konstruktion som gör att vi förlorar kontakten med vårt inre, med våra tysta muskler som håller oss samman?
Jag är inte ute efter att viljestyra, men jag är ute efter att söka kontakt och närvaro i det som finns i kroppen. Att få de självläkande och de självreglerande mekanismerna att fungera så optimalt som möjligt. Och då är det kruxigt ibland. Det räcker ju ibland om man har tendensen till att intellektualisera, så räcker det ju ibland att jag får reda på att man skulle kunna mäta det. Så vill jag dit och viljestyra det. Så att det här viljestyrda intellektualiserande kring det kan vara med och förstöra upplevelsen. För att jag har en idé om hur det ska se ut. Och då är det ännu viktigare att inte prata kring det utan att vara i det. Att göra det och uppleva hur det är det.
När jag mätte humör så blev jag konstant förvånad över hur lågt jag hamnade på skalan. Och det skrämde mig väldigt mycket.
Mimmi Sjöklint, IT-forskaren i Köpenhamn.
För att jag upplever mig själv som en ganska glad person. Jag tycker om mitt arbete och jag har härliga människor i mitt liv. Och jag ser ingen anledning till att varför jag skulle vara under 50% på skalan. Så att jag antar att min första tanke var att det måste vara något fel på skalan. men det blev ganska tydligt att jag var tvungen att se kritiskt på den här skalan. Och det är ju mitt yrke att ifrågasätta saker. Ja, vissa kanske tar det väldigt bokstavligt och andra kanske tar det mindre bokstavligt. Men någonstans däremellan, det finns ju många personer däremellan.
Ja, i sin forskning har Mimmi Sjöklint intervjuat ett 40-tal personer som mäter sig själva aktivt. Men det är bara en del av dem som tillhör den grupp som jag föreställer mig skulle vara den primära målgruppen för aktivitetsmätare. De som tycker om att sätta upp konkreta mål när det till exempel gäller träning och sen använda siffrorna för att förbättra sig själva. Bland mätentusiasterna finns också de som Mimmi kallar hamstrarna. De som samlar all data de kan utan att ha någon egentlig idé om vad den ska användas till. Och så finns det den grupp som hon själv anser sig tillhöra. De som inte tar siffrorna så bokstavligt som de som vill ha resultat, utan som mäter av nyfikenhet.
Jag har stundtals varit målinriktad. Så jag säger okej, men jag vill gärna träna till särskilt en boll. Jag springer 10 km på si så tid. Och då mäter jag det väldigt tydligt i min aktivitetsdata. Men framför allt så tror jag att jag försöker skapa mening. Alltså det är min flytande referenspunkt i min vardag. Jag använder olika system som gadgets, aktivitetsmätare, apps för att mäta olika delar av mig själv, för att försöka skapa en insikt om mig själv för mig själv. Att kvantifiera sig själv är ju ett sätt att göra det på, men vi får inte glömma bort att det finns också den här live-logging eller att livlogga. Och det gör ju man genom dagböcker och fotoalbum, och det har ju gjorts alltid.
Men hur mycket har det här påverkat ditt beteende sen du började liksom?
Jag mätte min aktivitet ett ganska bra tag och min sömn då via att använda sådana här armband. För det gav mig, det blev nästan religiöst. Det var så viktigt för mig att ta del av det varje dag. Och därför så bestämde jag mig för att bara avbryta all datainsamling för att se hur det kändes. Och det var väldigt jobbigt. Ja. Det var som att kastas ut ur boet. Som en liten fågelunge som inte kunde flyga. Det kändes det nästan som. Jag hade blivit så väldigt beroende av siffrorna.
Men nu när du inte mäter, har det påverkat din uppfattning om det här? Tänker du nu när du promenerar på hur många steg du går fast du inte vet det? Och
jag undrar dagligen hur många steg jag har tagit. Det gör jag. Så nu när jag kommer hem på kvällen så kan jag bara känna efter. Ja, men liksom, tror du, känns det bra eller dåligt? Det är ungefär det.
Det blir. Det blir.
Precis. Och ifall jag känner att men jag har gått rätt mycket idag, då kanske jag struntar i att ta den där löpturen. Medan när jag hade min data via aktivitetsmätaren så fick jag väldigt bekräftat att okej, men du har inte rört på dig speciellt mycket idag. Du borde ta den där löpturen. Så det blev väldigt exakt och absolut, vilket kanske på något sätt gjorde mig lite av en slav till siffrorna. Mm.
Ändå ska Mimmi Sjöklint börja mäta igen. När de 3 månader som hon bestämt sig för att inte använda aktivitetsmätaren är över. För även om hon säger att just aktivitetsmätaren gjorde henne till slav under siffrorna, så verkar det inte vara mätandet i sig som hon upplever som problematiskt, utan att hon började fixera sig vid exakta mått. Det centrala för henne i mätupplevelsen, det är inte vilka resultat hon når, utan vilka frågor siffrorna väcker i henne, om henne.
Medlemmarna i Quantified Self ser sin data som, den är extremt personlig. Den är mycket intim och privat. En kritik som man möter som självkvantifierade individer är att genom att samla data så reducerar du dig själv. Du tar någonting som är så betydligt mer komplext och större än dig själv och försöker reducera det till data. Medans jag och andra som del av The Quantified Self skulle vilja säga att nej, jag skapar mitt eget... Jag förstärker mitt eget jag. För att jag tar del av mig själv som jag är väldigt intresserad av att veta mer om. Och försöker hitta nya sätt att se det på. Så visst, när jag mätte mitt humör så blev jag väldigt förvånad över att jag endast fick 20% när jag trodde att jag var 50%+. Men det gjorde att jag reflekterade över mitt humör och vem jag var. Och hur jag påverkades av andra, hur jag påverkades av mina omgivningar. Så att genom att samla data så får jag någonting som möjligtvis är objektivt. Men framförallt så får jag ett nytt sätt att se på mig själv. Och detta förstärker min känsla för vem jag är.
Det är en hållning jag tror John Cassins skulle hålla med om. Hans tanke bakom Moodscope är att depression är ett tillstånd där du börjar gömma dig för världen. Du börjar stänga av dina känslor. Men genom att mäta din sinnesstämning öppnar du en dörr för dig själv, in till dig själv. Så om du följer hans rekommendationer och också delar dina mätningar med någon eller några vänner du litar på, då menar han är bara vetskapen att någon håller koll på ditt humör något som hjälper dig att må bättre. Visst behöver vi den yttre blicken på varandra. Vi behöver våra yttre referenser. Kanske kan de yttre siffrorna också hjälpa oss att lyssna inåt. Och det är väl en öppen fråga. Och kanske också en fråga från person till person om vad som krävs för att det vi mäter upp också ska landa i kroppen. Den andra delen av människans mått är slut. Nästa vecka lyfter vi blicken från våra egna kroppar till samhällskroppen.
Det man mäter då, det är liksom förekomsten av olika procedurer. Samarbetar man inom missbruksområdet med polisen och utför riskbedömningar för fallskador i äldreomsorg. Förstår du, sånt som går att se? Men det som är väl viktigast men också svårast, hur går det för klienterna, patienterna och barnen? Det är ju jättesvårt.
Programserien Människans mått görs av Umami Produktion för Sveriges Radio.